Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Det är sommaren 1977 och Jim Jones har precis insett att han inte kommer lyckas stoppa Marshall Kilduffs artikel där ett tiotal tidigare medlemmar avslöjar ett omfattande maktmissbruk inom folkets tempel. Det är anklagelser om allt från fysisk misshandel till bedrägliga metoder som fejkade healings och manipuleringar att donera alla sina tillgångar till kyrkan. Jim Jones beslutar abrupt att omedelbart lämna San Francisco. Sida vid sida med hundratals av hans mest dedikerade medlemmar reser han till Jonestown. Det är dags att löpa linan ut och bygga upp det utopiska samhälle som de alla har drömt om. Men det de inte vet är att det här också markerar början på slutet. Att nästan samtliga kommer vara döda inom mindre än 2 år. Det här är del 2 av en mörk historia om domedagssekten Folkets tempel med mig, Carl Fridsjö. Jonestown fick alla arbeta hårda, långa dagar och dra sitt strå till stacken. Laura berättar om en vanlig dag för henne.
I worked in the field. So I get up in the morning and I was, you know, I led my crew and we went out and got greens from different parts of the jungle, or we'd plant sweet potatoes or be on a bucket brigade to water our plants, or we'd dig up cassava or we'd plant cassava or make soap or, you know, take care of the hill rice. So we did all kinds of things in agriculture. So that was my job during the day in Jonestown. And then at night, sometimes I taught Spanish in the school and sometimes I did counseling. And then at the end of the night, I would work in the law office and type different kinds of reports, because we were creating a kind of a bibliography of all the people who lived in Jonestown, because at one point we were looking to move to the Soviet Union and we needed to know people's background, but also we were just compiling more information about the people living in Guyana.
De bodde alla i små kommunala hus. Efter arbetet så deltog man i gudstjänster eller klasser i socialistisk lära. Laura berättar att folk var utmattade, men att ett litet samhälle började formas. De startade till och med sitt eget basketlag som reste runt i landet och tävlade. I många år så hade Jones kontrollerat flera aspekter av medlemmarnas liv. Men i Guyana så förändrades framförallt 2 saker som jag anser är avgörande för det som senare skulle utspela sig. Det första är att Jones helt plötsligt fick fullständig kontroll över informationsflödet in och ut ur staden.
There was no telephone service. There was no radio service. Really, for the first year, we had hardly any electricity. We had a radio that was definitely under the control of Jim and his mistresses and secretaries.
Mm. Radiosystemet öste konstant ut hans meddelanden och predikningar. Var du än var, utomhus, i din säng, till och med på toaletten, så kunde du höra Jim Jones röst. Eftersom ingen annan nyhetskälla var tillgänglig så tilläts han att noggrant utforma berättelsen och således även verkligheten som medlemmarna levde i. Den andra saken som förändrades i Jonestown var Jim Jones psykiska och fysiska välmående. Han började falla djupare och djupare ner i ett hål av drogmissbruk. Och även hans fysiska hälsa började försämras.
Jim was at that point a drug addict. And so he was so addicted to drugs, he was getting more and more paranoid over the years. So anything that he heard through his, you know, from the BCC or wherever else, I mean BBC, anything that Jim would hear, he would filter through his own paranoia and tell us. And he would take a kernel of truth and then totally blow it up as if it's the worst thing happening in the world. And so that's how he would keep tell us what was going on in the world and try and pass on his paranoia and cynicism to us.
Kanske delvis på grund av den kemiska cocktailen som Jim Jones gick på, så började han fokusera mer och mer på hoten mot deras rörelse. Han statuerade ut vakter, han så kallade röda brigad, längs de få vägar som fanns till civilisationen. Kanske för att han faktiskt trodde att USAs regering var ute efter dem. Men återigen så kan det lika gärna ha varit ett simpelt knep för att ingjuta rädsla och behålla kontrollen över medlemmarna. Min gissning är att det var en kombination av båda.
The other thing that happened was that there were about 9 cases that relatives of people who were living in Jonestown were filing claim that they had been brought to Jonestown with parental rights ignored. And so people had come to Georgetown to speak to the government and to file claims saying that Jim was holding people in Jonestown and wouldn't let them go back with their relatives.
De oroliga släktingarna i USA bedrev en kampanj mot Jonestown. De beskrev det som ett koncentrationsläger och påstod att alla som försökte lämna skulle skjutas och lämnas livlösa i djungeln. Deras ansträngningar och press mot politiker gav äntligen resultat när kongressledamot Leo Ryan meddelade att han personligen skulle åka på en undersökningsresa till Guyana. Han ville tala med medlemmarna och se med sina egna ögon förhållandena som de levde under för att kunna avgöra om saker och ting stod rätt till eller inte. Den 17 november 1978 så landade kongressledamot Ryan, 2 av hans tjänstemän och en grupp journalister i Guyana. I Jonestown var de förberedda på hans besök. Vi hör Jones prata om besöket under ett möte.
Tell him to go to hell and get lost. You don't have to tell him anything. He's not your counselor. He's not your goddamn priest. I don't know how long he'll stay, but I can assure you that if he stays long enough for tea, he's gonna regret it.
När kongressledamot Ryan och hans medresenärer anlände till Jonestown så slogs de inte av någon misär eller elände. Tvärtom, folk var glada och skrattade, välkomnande. När Ryan och journalisterna intervjuade medlemmarna så var det så gott som ingen som la fram någon kritik. Och det såg sannoliken inte ut som den skräckhistoria de oroliga släktingarna hade målat upp. Istället för ris och bönor som medlemmarna vanligtvis åt så hade man den här natten en lyxig grillfest med fläsk, grönsaker och potatis. Templets egna husband, Jonestown Express, såg till att underhålla alla. Det gjorde också sångaren Diane Wilkinson. Vanligtvis när hon uppträdde så ändrade hon texterna av populära sånger för att inkludera ett socialistiskt budskap. Men den här natten så sjöng hon originalversionen av That's the Way of the World. av Earth, Wind and Fire. Ryan såg en livfull gemenskap och när han blev tillfrågad att hålla ett tal så berättade han just detta. Och notera den spektakulära reaktionen.
We welcome you and we'd like for you to say a few words to us. Thank you.
I think that all of you know that I'm here to find out more about questions that have been raised about your operation here. But I can tell you right now that from a few conversations I've had with some of the folks here already this evening that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened in their whole life.
Man ser i Ryans ansikte precis hur överrumplad han blir av responsen. Han har aldrig upplevt något liknande förut.
After that kind of response, I feel terrible that you can't already to vote in San Mateo County.
Det är ett så kraftfullt ögonblick och mitt uppe i det så är det svårt att föreställa sig att så gott som alla kommer vara döda inom mindre än ett dygn. Men om det nu var sant att folk faktiskt ville fly från Jonestown, var inte det här deras chans? En kongressledamot från USA som är på besök och till och med erbjuder transport åt de som vill. Jo, absolut. Det här var definitivt en verklig chans att bryta sig loss. Men kanske var det inte så lätt som man vid en första anblick kan tro. Laura beskriver en kultur där man var rädd för att prata öppet om problemen.
We never really had time to kind of check in with each other and see what was going on. And unfortunately what that meant is that nobody could talk to you. Like if somebody wasn't happy, for one thing, they would never come talk to me about it because I was very happy. But looking at the more sinister side of what was going on in Jonestown, it was very much like Nazi Germany. When in Nazi Germany, when parents were unhappy, the children would turn them in. And, you know, if anybody heard any negative comments, they would be dealt with by the Gestapo and by people in the government. And really, Jonestown became that. If you had anything negative to say and you started talking about that, you would be called up in public in our general meetings and the whole thing would be discussed.
Att hoppa av var dessutom det största brottet du kunde begå. Och att ens nämna något så oskyldigt som en semester var inte populärt. Vi hör hur det kunde gå till under ett möte.
He said, I really want to get away from here and by Christmas I will be gone.
By Christmas do you want to be gone? By Christmas do you want to be gone? By Christmas do you want to be gone?
I would ask you, could I go home and make a trip to see my people?
By Christmas, you'd like to be gone.
I would like to make a round trip ticket.
By Christmas, I'm asking you one question. You have listened here many times to what I said, and I do not intend now to repeat myself. I have established myself on this proposition unequivocally clear, and I have now moved from an administrative socialist office into the office of Savior. Do you want to be able to go home? What you call home by Christmas?
No, I wouldn't intend it until I see you people get your fuck.
I have the power to send you home by Christmas, but it's not on Transworld Airlines. Do you want to go home?
No.
Well, then be seated and shut your mouth and don't be in my face anymore.
Det var nästan förutbestämt att eventuella avhoppare skulle mötas av mycket drama. När man tänker efter så kanske det är logiskt att inte börja slå på den stora trumman direkt och istället avvakta lite med sina intentioner. Och det är precis vad som hände. Senare samma kväll räckte en av medlemmarna över en liten lapp till NBC:s korrespondent Don Harris. Det stod: snälla, hjälp mig ut ur Jonestown. Nästa dag så ifrågasatte han Jones. Varför var en av hans medlemmar så uppenbart rädd för att tala ut?
Last night someone came and passed me this note. He's the one that I'm just talking about. Yeah, this is the gentleman. This is the man I want to leave his son here.
Doesn't it concern you though that this man, for whatever reason, one of the people in your group?
People play games, friend. They lie. What can I do about lies? Are you people going to leave us? I just beg you, please leave us. Bill, we will bother nobody. Anybody wants to get out of here, can get out of here. We have no problem about getting out of here. They come and go all the time. I don't know what kind of game. People like publicity. Some people do. I don't. But some people like publicity. But if it's so damn bad, why is he leaving his son here? Can you give me a good reason for that?
I det här ögonblicket så förändras allt. Den glada, avslappnade atmosfären från gårdagen är bortblåst. Om du lyssnar noga kan du nästan höra desperationen i Jones röst under intervjun. En senior medlem tillkännager att hon också vill lämna. Eftersom hon hade varit en av de första medlemmarna så var det enormt. Det var som om en dimma av desperation blåste in över staden. Mer och mer folk öppnar upp sig om att de vill lämna, trots Jones och andra medlemmars förtvivlade försök att övertyga dem till att stanna. Plötsligt dyker en man upp bakom kongressledamot Ryan. Han ropar ut: Ryan, din jävel, jag ska döda dig, och ta fram en kniv. Han får ett grepp om nacken, men Ryans advokat som är i närheten ser vad som håller på att ske. Han kastar sig ut och lyckas brotta kniven ur hans hand. Lite längre bort står Jim Jones i tystnad och observerar kaoset, till synes opåverkad. När det är dags att åka så är det mellan 15 och 20 medlemmar som bestämt sig för att följa med Ryan och hans grupp. Även fast en klar majoritet hade valt att stanna så var många av dem som lämnade seniora medlemmar. Några av dem hade betydande positioner inom det medicinska centret. Deras avhopp var oväntade och Jones blev rasande när hans livsverk var i riskzonen. Kvart över tre på eftermiddagen stiger gruppen ombord bilarna som ska ta dem till flygfältet i Port Kaituma, några kilometer bort. En kvinna skriker hysteriskt efter dem. Hennes man som valt att hoppa av har tagit med deras barn utan att berätta något för henne.
You bring those kids back here! You bring them back! Don't you touch my kids!
I sista minuten så hoppar Larry Layton, en av Jones mest förtrogna medlemmar, ombord. Som om någon från Hollywood regisserade händelseförloppet så flög den mörkaste storm som någonsin syns i Jonestown in över staden. När gruppen anlände till flygbanan så delades de upp i två plan. Först skulle det mindre planet lyfta, en sexsätes Cessna. Det hade precis tagit sig till ena sidan av landningsbanan när Larry Layton, den sista medlemmen som anslöt till gruppen, drog upp en pistol och började skjuta. Ungefär samtidigt så dyker en bil upp ur djungeln. 9 vakter från den röda brigaden öppnar eld mot det andra planet och människorna som fortfarande stod på marken runt omkring. De De hade ingen chans att försvara sig. Kongressledamot Ryan mördades med över 20 skott mot hans kropp. Några människor överlevde genom att instinktivt spela döda i en pöl av blod och livlösa kroppar. Andra hade helt enkelt tur eller lyckades fly ut i djungeln. 5 människor omkom och fick aldrig återvända hem till deras familjer. Förutom kongressledamot Ryan så var de NBC:s reporter Don Harris och kameramannen Bob Brown, fotografen Greg Robinson från San Francisco Examiner.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Och en avhoppare vid namn Patricia Parks. Borta i Jonestown så hade stormen börjat lugna ner sig. Jones sammankallade ett möte i paviljongen och klev upp på scenen. Under tiden förberedde hans medhjälpare ett stort metallbadkar fyllt med fruktsaft och förgiftat med en cocktail av bland annat cyanid och valium. Delar av denna sammankomst finns inspelat på ett 44 minuter långt kassettband. Det är känt som dödsbandet. I början av inspelningen så kan man höra Jones bekräfta att han är fullt medveten om att planen i Port Kaituma inte kommer att anlända till sin slutdestination.
One of those people on that plane is gonna shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's gonna happen. They're gonna shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us.
Han fortsätter att tala om vad han kallar för århundradets förräderi. Och om barnen som har blivit stulna och som ett direkt resultat av det nu antagligen är döda. Han förklarar att kongressledamot Ryans död onekligen markerar slutet för Jonestown och deras gemenskap, oavsett vad de tar sig till. Och kvar finns ingenting.
We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen. And there's no way, no way we can survive.
Så föreställ dig att du är tillbaka på det där fältet som vi pratade om i början. Under de senaste 10 åren har du investerat allt i din ideologi och den där mannen som står framför dig, både emotionellt och fysiskt. Du har sett honom göra de mest slående saker, hjälpa folk att göra sig fri från sjukdom och elände. Du litar på honom så till den grad att du inte har ett öre till ditt namn eftersom allt är överlämnat till kyrkan. Även om det finns en del av dig som skulle vilja lämna, hur ska du ta dig igenom den massivt omslutande regnskogen som sträcker sig mil efter mil? Och hur skulle Röda brigaden reagera den här gången? Du tänker på dina vänner som hoppade av några timmar tidigare. Folk säger till dig att de inte lever längre. Du hör mannen fortsätta sin predikan.
How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people, with their lives, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today.
Men kanske finns det ett sätt att ta sig till flygplatsen. Visst, du har lämnat över ditt pass till kyrkan, men det måste väl finnas en ambassad eller någon som kan hjälpa dig ut ur Guyana. Fast ja, vart skulle du åka? Du klippte alla band med släkt och vänner för flera år sedan. Och USA, det orättvisa, korrupta, obrydda landet som är i krig mot kommunismen, din ideologi. Landet som mannen själv har sagt vill förstöra allt det du jobbat så hårt för. Ditt hjärta slår fortare. Mannen fortsätter.
The world, the kingdom suffers violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace. We've been so betrayed. We have been so terribly betrayed. But we tried, and as Jack Beam often said, I don't know where he's at right this moment. Where's Jack? He said, if this only worked one day, it was worthwhile.
Alla du känner är här i denna stund. Kanske är det bättre att bara lyssna och se vad som händer. Kanske är du bara rädd. Plötsligt höjer en kvinna rösten. Hennes namn är Christine Miller och hon vill inte dö idag. Hon försöker argumentera, resonera och hitta en väg ut ur den återvändsgränd som mannen sakta leder gruppen in i.
Yes, Christine.
Is it too late for Russia?
Du kommer ihåg att Ryssland tidigare hade varit ett alternativ till Guyana och att templet hade förhandlat med dem angående möjligheten att resa dit. Kanske är det en väg ut.
Here's why it's too late for Russia. They killed. They started to kill. That's why it makes it too late for Russia. Otherwise, I'd said, Russia, you bet your life. But it's too late. I can't control these people. They're out there. They've gone with their guns, and it's too late. And once we kill anybody, at least that's the way I've always put my lot with you. If one of my people do something, it's me. You think Russia's going to want us with all this stigma? We had some value, but now we don't have any value.
Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that as long as there's life, there's hope. That's my faith.
Well, everybody dies. Someplace that hope runs out because everybody dies.
Du inser att mannen har rätt. Ryssland är inte längre ett alternativ efter kongressledamot Ryans död. Christine Miller fortsätter argumentera för hennes liv. Men alla hennes invändningar skjuts snabbt ner. Så, vad ska du göra? Du kommer ihåg allt det där goda som kyrkan har gjort. Alla människor ni räddade från missbruk, från fattigdom, från skadliga relationer. Hur hårt ni kämpat för grundläggande mänskliga rättigheter. Alla antirasistiska framsteg. Varför kunde inte omvärlden bara förstå? Och nu, säger mannen, är de ute efter er.
Don't be afraid to die. You feel if these people land out here, they'll torture some of our children here. They'll torture our people. They'll torture our seniors. We cannot have this. Are you going to separate yourself from whoever shot the congressman? I don't know who shot him.
Du litar på honom. Du har inte levt de senaste 10 åren av ditt liv i en lögn. Mannen uppmanar sina medhjälpare att börja ge drycken till barnen vid främre raden. Deras skrik bränner sig in i dina öron. Om du offrar dig själv så blir omvärlden tvungna att öppna sina ögon och se varför detta hände. Mannen har rätt. Det kommer skrivas in i historieböckerna. Kanske är det rätt att offra ditt liv för någonting mycket större.
Free at last. Peace. Keep your emotions down. Keep your emotions down. Children, it will not hurt if you be quiet. If you be quiet.
Inom 5 minuter så kommer barnens röda blodkroppar att ha förlorat förmågan att plocka upp och transportera syre till cellerna. De kommer att ta några andetag och kippa efter andan, men det är meningslöst eftersom syret inte längre kan utnyttjas. De kommer effektivt att kvävas samtidigt som de är vid medvetande och upplever extrem smärta som närmast kan liknas vid en hjärtattack. En kvinna höjer rösten.
The most loving thing all of us could have done, and it's been a pleasure walking with all of you in this revolutionary struggle. No other way I would rather go than give my life for socialism, communism, and I thank that very, very much.
All they do is taking a drink to take to go to sleep. That's what death is, sleep. But I'm tired of it all. Take our life from us. We laid it down. We got tired. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world.
Innan du hunnit reagera så har barnen försvunnit. De var runt 250 stycken. Nu har de vuxna börjat dricka giftet. Mannen kommer emot dig. Han ger dig ett litet glas. Lukten av söta vindruvor når dig. Så vad gör du? Vad är ditt val? Media har konsekvent målat upp händelserna i Jonestown som ett mass-självmord. Du har säkert hört frasen "Drinking the Kool-Aid", en amerikansk version av att svälja allt med hull och hår. Händelsen har reducerats till en punchline, en symbol för storögd blind lojalitet. Men låt oss titta på siffrorna. 909 människor omkom i Jonestown den dagen. 279 av dem var barn, under 18 år gamla. De kan såklart inte anses utöva sin egen fria vilja. På andra sidan av spektrat har vi 162 pensionärer äldre än 65. Många av dem var i dålig hälsa, hade svårt att röra sig och var beroende av assistans från andra medlemmar för att säkerställa deras grundläggande behov. Deras förmåga att kämpa för sig själva eller att vägra dricka giftet var så gott som obefintlig. Bara av att lägga ihop de här två grupperna kan vi konstatera att nästan hälften av de avlidna inte tog sina liv, helt enkelt för att de inte hade mandat eller förmågan att ta det beslutet. Vidare så hade uppskattningsvis mellan 70 och 180 människor injektionsmärken på sina kroppar, mestadels lokaliserade mellan skulderbladen, vilket indikerar att injektionerna kan ha varit tvingade. Av de få som är kvar, hur många blev manipulerade av Jim Jones korrupta taktiker? Hur många trodde att de skulle bli skjutna eller torterade om de inte drack giftet? Hur många agerade i total chock från att ha sett deras barn eller vänner dö framför deras ögon? Och slutligen, hur många personer talade Christine Miller för i hennes gagnlösa protest? Vi kan aldrig veta säkert, men ironin i det hela är att vi kanske själva har druckit Kool-Aiden genom att lyssna på ytliga och klickvänliga förklaringar. Och förresten, det var inte Kool-Aid som de drack. Det var ett annat liknande varumärke som inte lika många känner till. Jim Jones själv drack inte cyanid. Han hittades liggandes på marken med en skottskada i huvudet. En bit bort låg en pistol. Under obduktionen kunde man aldrig fastställa om han blev mördad eller själv tog sitt liv. De fysiska bevisen, kulans riktning och pistolens position kunde aldrig utesluta något av scenarierna. Endast en handfull människor som var i Jonestown under den här tiden överlevde. De flesta som klarade sig var av olika anledningar någon annanstans i landet. Laura blev bara en månad tidigare ivägskickad för att arbeta i huvudstaden Georgetown. Jag frågar henne: "Can I ask you, Laura, do you ever reflect over what would have happened if you were in Jonestown that day?"
I don't have any doubt of what I would have done. You know, my whole life, everything I valued was in Jonestown. And so if I saw people around me dying, I can't imagine that I would want to live through that. So I don't have any question if I had been in Jonestown that day. You know, what Jim did is he told everybody they couldn't go back. He told them why they had no houses, all that. And then really before people could even, and people were exhausted, but really before people could even kind of come to terms with it, he started poisoning the children. So he took the real decision away from them anyway by having the children take the poison first. So, you know, he just murdered everybody. And if I had been there, I would have been brainwashed enough to think that that was the only way out.
Idag, nästan 40 år senare, präglas Lauras liv fortfarande av händelserna. Men hon berättar samtidigt att hon har haft det lättare än många andra överlevare.
You can always survive, and not that it's easy. It certainly has not been easy, and it's been easier on me than on some of the other survivors who had, you know, their loved ones and children and other people die. I mean, in a way, you know, I didn't have any blood relatives there. I had my whole life and my whole dream. But still, it was much easier on me than people who lost their children. Now that I'm a parent, I can't even imagine that.
Det är för enkelt att avfärda folk som oförnuftiga sektmedlemmar. Sanningen är att det fanns lika många vägar till Jonestown som medlemmar. Några föddes in i det eller introducerades av sin familj. Många var offer, drabbade av tro på en korrupt ledare. Drabbade av isolering, av begränsad information, av slump. eller av att vara fullständigt beroende av andra. Många var också godhjärtade idealister, kämpandes för sin utopiska dröm. Det som hände i Jonestown måste alltid betraktas som ett massmord med några självmord, även om det inte blir en lika snärtig rubrik. Här väljer jag att sätta punkt för den här gången. Men historien tog inte slut här. Den fortsätter att leva med Laura, med de andra överlevarna, anhöriga och vänner till alla offer och inblandade. Jag vill tacka Jonestown-institutet och alla andra som har delat sina historier. Ett särskilt tack till Laura Johnston Cole, som också har skrivit en bok om sina upplevelser som heter Jonestown Survivor. Musiken i avsnittet kommer från Epidemic Sound och jag heter Carl Fridsjö. Missa inte nya avsnitt och stötta en mörk historia genom att prenumerera i din podcast-app.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.